Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om man tränar så att man blir liksom trött så kommer man bli trött på kvällen och man kommer gå och lägga sig. Och så vaknar man lite mer utvilad och så liksom vill man börja om. Och det här blir liksom en positiv spiral i sig. Man kanske också väljer att liksom äta bättre för att man både orkar och för att man känner sig liksom, piggare och alertare.
Det finns ingen bättre återhämtning för kroppen än sömn. Att sova bra är en nyckelfaktor om vi ska kunna tillgodogöra oss vår träning. Det fina är att vår träning bidrar till bättre sömn. Vi kan påverka både sömn och träning genom att styra om våra vanor och få en positiv spiral i livet. Det jobbiga är när spiralen går nedåt. När vi slarvar med träningen så blir sömnen lidande och utebliven sömn ger sämre träning. Idag gästas vi av två riktiga kännare på området. Forskaren vid Karolinska institutet, Jessica Norrbom, och sängspecialisten på Engleson Furniture and Beds, Stefan Wilner. Det här avsnittet ägnar vi i princip uteslutande åt sömn och träning och träning och sömn. Det här är Sveriges Springer-podden. Jag heter Andreas Odén och ni är varmt välkomna. Välkomna, Jessica och Stefan.
Tack så mycket.
Ni ser utsövda ut.
Absolut.
Är ni det?
Ja, det ska jag säga. Jag kom hem sent igår från en vecka i Grekland och träning och golf. Så att, men jag är nog laddad och utvilad.
Ja, men jag är också helt okej. Kanske skulle gå och lägga sig mig generellt en halvtimme tidigare varje kväll, tror jag. Men ja.
Sover du gott på nätterna då, Jessica?
Ja, jag sover väldigt bra faktiskt.
Ja. Mm. Och jag vet ju att du tränar en hel del också. Bidrar det för dig?
Jag tror det i alla fall. Det gör ju att man blir ändå lite trött både liksom i kroppen men även i huvudet. Så att jag tänker att det är bra att jag fortsätter med det. Men jag har väldigt lätt att somna på kvällen. Så att, jag kan bara få höra det att ibland att jag kan somna mitt i ett samtal. Liksom. Jag brukar skylla på att jag känner mig trygg. Att det är därför jag somnar, inte för att det är ett tråkigt samtal.
Vi hoppas att det inte blir i just det här samtalet.
Nej, jag ska hålla mig vaken.
Du då, Stefan, som ändå säljer sängar och som berättar för människor hur de ska sova gott på nätterna. Lever du som du lär?
Ja, det gör jag, absolut. Men som många andra så kan man ibland ha svårt att sova. Men det är väl mer att man har mycket i huvudet. Och det tillfället dyker vi säkert upp hos de flesta, som jag sa. Men då hade jag en bra grej. Jag har anteckningsblock vid sidan på sängbordet som jag skriver ner. Det jag kommer på, det jag funderar på. Då kan jag släppa det. Och
det funkar?
Det funkar för mig.
Ja. Mm. Jessica, ska du ge oss en bakgrund hur det egentligen funkar det här med sömnen? Varför är det så viktigt för oss människor?
Ja, exakt varför, det kan jag nog faktiskt inte riktigt svara på. Men man vet ju att det är extremt viktigt för de flesta djur, inklusive oss människor, att sova. Och det har ju till exempel gjort försök på som råttor, sådana här försök gör man inte på människor, men när man då inte låter dem sova, och då dör de efter några veckor helt enkelt. Så att vi vet att sömnen är livsviktig, men kanske inte alltid exakt liksom varför vi måste sova. Men vi vet att Vi behöver sova för att hjärnan och hela kroppen ska få vila helt enkelt och återhämta sig. Och det är under sömnen som vi har möjlighet att sortera intrycken från under dagen. Alltså vad vi har varit med om, att befästa minnen och i princip, ja, alla kroppens organ får ju, jag ska inte använda ordet liksom organvila, för det är ju väldigt få organ som liksom vilar, men de får ändå liksom en typ av vila och chans att liksom reparera och hålla på med underhåll för att liksom vara redo för nästa dag. Så att sömnen är viktig ur liksom många aspekter.
Mm. Jag tycker man hör från ganska många olika hur många timmar sömn man behöver. Man blir avundsjuk på en del som säger att jag sover bara 4 timmar per natt och klarar mig på det.
Mm.
Gör de det egentligen?
Ja, 4 timmar är nog lite. Man brukar väldigt så här generellt säga att vuxna behöver någonstans mellan 7 och 9 timmars sömn. Men då får man också ta med att det är viss liksom individuell skillnad. Så att man kanske klarar sig bra på liksom 6, 6,5 timme och någon kanske behöver sova 9, 10 timmar. Så att där får man väl liksom gå lite till sig själv och verkligen fundera på, är jag utvilad när jag vaknar på morgonen? Och det kan ju, sover man lite mindre liksom några dagar i sträck, så är det inte liksom någon större fara, och vår kropp är ganska bra på att liksom hämta i kapp en viss liksom sömnbrist. Då kommer vi automatiskt sova lite mer djupsömn de kommande nätterna, verkar det som. Men det är klart, sover man liksom för lite under lång tid, då kan man ju få lite olika liksom symptom på det, eller inte känna sig liksom utvilad och kanske svårt att koncentrera sig, och man kanske äter sämre, och liksom det finns ju alla möjliga liksom påverkan. Men det är ganska individuellt hur mycket vi behöver sova.
Mm.
Men så man ska inte stressa upp sig om man sover liksom lite några dagar i sträck. Men om man under lång tid har problem med sömnen, då bör man nog fundera lite på varför, och man kan göra något åt det.
Stefan, du som jobbar med sängar möter ju människor som kommer till dig därför att de vill sova bättre och längre kanske. Vad brukar de framhålla?
Ja, men de kommer oftast, dels så ska de ju byta säng, och givetvis man behöver, alltså sängbyte sker ju oftast när man flyttar ihop, när man skiljer sig eller byter bostad, eller sängen har blivit för gammal och sjunkit ihop. Och jag tycker det viktigaste, absolut viktigaste, är att man verkligen, verkligen tar sig tid och känna efter hur sängen känns. För du kan få en indikation när du provar sängen i vaket tillstånd hur den fungerar, men du kommer aldrig tyvärr och veta riktigt hur den fungerar när du sover väl i den. För då är ju musklerna avslappnade, det är ju inte, de är inte på dagen. För det hjälper musklerna till att styra bland annat ryggraden och andra delar av kroppen.
Mm. Så det är svårt att liksom simulera exakt hur det skulle kännas.
Ja, men det är ju det. Det är ju ljus. Du har människor runt omkring dig. Mm. Du har kläder på dig som du normalt inte sover i.
Nej.
Men framförallt musklerna är aktiva. Mm. Så att det är väldigt svårt att veta. Och så när du provar sängen så lägger du oftast på ryggen. Eller någon sängsäljare säger, lägg dig på sidan, så ser jag hur höft och axlar sjunker ner. Men man sover inte alltid så. Det är väldigt många som sover på annat sätt. Och i olika sovställningar under natten. För man rör sig i sängen.
Mm.
Men jag brukar förespråka lite fastare säng. Inte hård säng. Lite fastare. Där du får stöd. Mm. Och det fungerar för kroppens olika, de flesta olika sovställningar.
För sover gör vi oavsett om vi har en jättebra säng eller inte. Men det måste vara lite skillnad på kvalitet på sömn om man ofta vaknar, om man har ont när man vaknar eller så vidare. Hur funkar vi människor kring det här med till slut som de är ståendes, Jessica, om man liksom inte har fått sova på tillräckligt lång tid?
Ja, men precis. Då blir man ju utmattad egentligen. Och som du säger, om man vaknar upp många gånger under natten, då kanske man också missar den här djupsömnen. Alltså, för vi sover ju som i liksom cykler av lite lättare sömn och när vi drömmer, och sen kommer vi in i djupare sömn och så går vi upp igen i lätt sömn. Och det är också där vi har liksom lättare att bli väckta, så att, eller att vakna. Och då beror det ju kanske lite på vad vi vaknar av, om det är för att vi då har en obekväm säng eller liksom ligger konstigt eller om det är ljust eller om det är ljud eller liknande. Så just om sömnen blir liksom sönderhackad, eller om man har små barn kan det vara också, alltså apropå ljud, liksom, att man vaknar många gånger, då gör ju det att man oftast får lite mindre djupsömn som sagt, och då kan man ju bli väldigt utmattad eller trött till slut, absolut.
Du var inne på det, Stefan, när vi träffades tidigare och berättade just om vikten av mörker, mörkläggning i sovrummet, om ljudet som Jessica var inne på här också. Berätta om andra faktorer som påverkar oss mycket i sovrummet.
Ja, men det är klart att ju mörkare det är, desto lättare är det ju att somna, för då lyser det inte igenom ögonlocken. Och tyst, självklart, gör det betydligt lättare. Men jag tycker också att man ska ha relativt svalt i sovrummet. Runt 18 grader tycker jag. För mig passar mig perfekt. Sen är det också kvaliteten, alltså runt sängen. Du har ju täcke, kudde, du har sängkläder, alltså lakan, som har olika kvaliteter. Och det som många, enligt min uppfattning, gör fel, det är att man bland annat har för tjocka duntäcken. Vi har ganska varmt i våra bostäder idag.
Men det är så skönt.
Ja.
Eller hur? Det är väl det man känner. Man vill ha det här lite fluffet. Liksom. Eller hur? Det känns skönt. Men
det är mysigt. Varmt.
Det är mysigt.
Ja. Det ser väldigt härligt ut när du tittar på sängen också. Men det blir, alltså, vi svettas ju lika mycket som egentligen när vi sitter upp som när vi sover.
Mm.
Och sen är det också killar eller män har ju större muskelmassa. Vilket gör att man är varmare.
Mm.
Även när man sover. Och då rör man sig mer och på grund av värmen och svetten. Så jag tycker man ska satsa på ett tunnare täcke. Om det var ju duntäcke eller siden eller syntettäcke. Men lite tunnare täcke förespråkar jag. Sen är också dunkuddar eller kuddar. Det är viktigt att man har rätt höjd på dem. Tjocklek på kuddarna. Beroende egentligen på axelbredd och hur du sover. Det vanligt är att man köper tjocka dunkuddar eller tjocka kuddar också. Då får du lite snedvridning på nacken. Vilket gör ont i axlar och nacke. Som gör att du sover sämre.
Mm. Själv föredrar jag en riktigt platt kudde.
Ja. Du har smala axlar.
Jag måste vara det. Att jag är så tunn axlar helt enkelt.
Ja, jag gillar en hög kudde då. Eller?
Ja, det är det.
Ja, precis. Ja, jag gillar mycket kudde.
Mm. Men, jag skaffade en pulsklocka för ett tag sedan. Och tänkte jag använda den för att träna primärt. Och det gör jag också. Men så har jag på mig på nätterna och blev ju från dag ett nästan fixerad vid att kolla hur sov jag i natt då?
Ja.
Nej, nu kommer jag inte upp i tillräckligt mycket djupsömn i alla fall enligt den där.
Nej, men precis.
Mm. Hur viktig är djupsömnen för oss människor?
Ja, den är viktig. Den är väldigt viktig. Men det som de här klockorna mäter, de är ju inte jättebra faktiskt på att mäta sömn. Det ska vi ju kanske säga då. Så att jag tycker inte att man ska liksom förlita sig på sin klocka. Särskilt inte om man då tycker att man har sovit bra och så tittar man på klockan och känner, nej men jag sov ju jättedåligt. Och så blir man stressad över det. För det, de flesta klockor registrerar ju bara rörelse och sen så översätter den det till liksom olika sömnstadier. Så att djupsömnen är jätteviktig, men jag skulle säga att man kan inte se så bra på klockan huruvida man har haft liksom, ja, en viss mängd djupsömn eller inte.
Det finns ju vissa märken, det finns ju idag på marknaden, du kan ha mätare i sängen och så koppla en app till det som också mäter din sömn. Men jag håller med, jag tror inte det fungerar riktigt.
Det är ju rörelse på något sätt den mäter. Men, och jag, precis, jag har mest koll på klockorna. Jag vet inte riktigt hur de där andra mätarna fungerar. Men det klockorna registrerar är just rörelse. Och det har man väl sett när man har utvärderat det. Att det inte är liksom det bästa. Så att jag skulle säga att de är bättre på att monitorera din träning än din sömn. Så att, jag har också på mig min. Men jag försöker inte kolla så mycket på sömnen faktiskt. Utan träning och puls är de ju. Det är ju det de mäter bäst. kalorier är de också värdelösa på, kan vi passa på att såga de
flesta. Jag blir bara glad när jag kollar min klocka. Oj, vad brant kalorier idag.
Ja, det verkar de också vara ganska
jag
dåliga.
Jag brukar ladda
på
min klocka på natten så att den får vila.
Den får vila, ja. Nej, så att det blir inte stressad över sömnen i klockan skulle jag säga.
Nej, vad bra. Och jag har, man vill ju få de besked man söker, så därför när jag inte har fått dem så jag slutar titta på den lite grann.
Ja, ja, men det kanske, precis, då kanske det reglerar sig själv. Men om man känner att man liksom blir stressad över sig sen på grund av det, då är det kanske bättre att sluta mäta, liksom inte ha på den på natten, eller att faktiskt inte titta just på sömnen ändå.
Nu är vi i mitten av maj, går mot ännu ljusare tider ytterligare en stund, och den riktigt ljusa tiden på året infinner sig. Stefan, du var inne på det här med mörkläggning i sovrummet. Den går ju inte alltid kanske i alla sammanhang 200%, men jag tänker på hur påverkar det här dagsljuset oss som är mycket mer påtagligt nu mot till exempel under vinterhalvåret när det kommer till just sömnen?
Ja, alltså man kan ju säga, vi har ju som en inre klocka i oss, alltså som styr vår dygnsrytm, och den är ju framförallt känslig för ljus. Och det är därför det är så bra för oss att vara liksom ute i dagsljus, särskilt liksom på morgonen och förmiddagen, så att vi får in ljus genom ögonen och får signaler till hjärnan och till en liten kärna som sitter där, som just bland annat då justerar mängden melatonin som man brukar prata om som det här sömnhormonet. Och det gör då när det är solljuset kommer göra att det är mindre melatonin som släpps ut från en liten körtel. Och därför är det bra för oss att just få solljus på morgonen eller på förmiddagen och verkligen stimulera det här, och kroppen fattar att nu är det dag och vi ska vara vakna och vi ska röra på oss och vi ska leta mat eller äta mat. Och sen så sker tvärtom på kvällen när det då blir mörkt, vilket det kanske inte alltid blir nu då den här tiden på året. Men den här dygnsrytmen är just gjord för det, att när det blir mörkt på kvällen då ska mer melatonin utsöndras och då ska vi bli trötta och så ska vi gå och lägga oss. Men där kan vi då kanske ha nytta av, som du pratade om, det här med mörkläggning, så att vi verkligen försöker få mörkt runt omkring oss, för det kommer främja sömnen.
Bra mörkläggningsgardiner eller rullgardiner är att föredra.
En del sover med sina ögonbindlar också.
Ja, precis.
Det fungerar för dem. Ja. Antagligen, jag har aldrig provat.
Nej, jag har faktiskt provat det lite grann. För jag, just det var någon gång jag sov, det var väldigt ljust. Jag gillar verkligen att mörka när jag sover. Och min dotter hittade en sån som var i form av en enhörning också. Så att det finns väldigt fina sådana numera. Så att vi kör det hemma ibland faktiskt. Ja,
det här med dagsljus, det var lite intressant. Jag läste en artikel här om veckan.
Ja.
Där det står att man kan inte ersätta det med artificiellt ljus. För att du behöver förändringarna i ljuset. Skiftningarna liksom i under dagen,
ja,
för att tillgodogöra ljuset då.
Precis, och det kom ju någon rapport från Arbetsmiljöverket häromveckan. Ja, det kanske var i den också. Just det här att vi många är inomhus väldigt mycket och man kanske inte ens sitter nära ett fönster. Och att det kunde delvis vara kopplat till hur vi mår och att det kanske är många som mår psykiskt sämre och så vidare. Och det finns ju lite studier som jag hittar på det också just kring patienter på sjukhus. Att man såg att de mådde bättre snabbare, de som låg nära fönstret, jämfört med de som låg längre in i salen.
Spännande.
Och det togs väl upp lite i den här rapporten också. Om du inte kan gå ut kan du ändå se till att vara nära ett fönster, att du får dagsljus på det sättet liksom, ändå. Så att det här med ljus är ju väldigt viktigt, verkar det vara, för oss och för hur vi mår.
Och det här med sömn är väldigt viktigt för oss, hur vi mår. Det är ju som vad jag har förstått, utan att luta mig på någon undersökning överhuvudtaget, men att problem med sömnen tycks ju bli bara mer och mer påtagligt för fler och fler människor. Kanske därför att jag själv närmar mig 50, för att det är som en naturlig del i att man blir äldre, att man har svårare för att sova. Men jag upplever att även fler yngre människor har problem med sömnen. Gör ni samma spaning?
Ja, alltså, men det kanske finns lite sådana tendenser. Och det kan ju finnas en koppling till stress till exempel. Och egentligen, kroppen har ju liksom bara ett sätt att reagera på stress, oavsett om vi liksom tränar eller om vi är stressade för att vi har för mycket på jobbet, eller om vi har en, det kan ju vara en sjuk anhörig, alltså vad som helst som är runt omkring oss som blir liksom lite mycket, är ju samma typ av reaktion. Och det man tänker åt, liksom, vi klarar ju stress, våra kroppar är ju byggda för att klara stress, men vi måste också få återhämtning, och det är liksom super super viktigt, och där är ju sömnen kanske den mest effektiva återhämtningen. Så att i takt med att vi kanske gör mer saker eller liksom adderar intryck, inte vilar liksom från olika typer av intryck, så blir vi kanske mer stressade och har svårare att komma ner i varv, och kanske av den anledningen är svårare att sova. Nu spekulerar jag lite, men det finns ju sådana trender, och man ser att sjukskrivningar på grund av liksom stressrelaterade sjukdomar är ju en av de diagnoser som ökar allra snabbast, särskilt hos kvinnor. Så att det är säkert ett, liksom det är ett komplext samband, men just kring stress och sömn, alltså det vet vi ju påverkar ändå. Är vi stressade har vi ju svårt att komma ner i varv och sova.
Men är det inte så också att när du ska till att somna, du lägger i ett mörkt sovrum, tyst sovrum, och förhoppningsvis lite svalt också, så har du inget annat att fokusera på än det problemet du har haft den dagen eller den veckan eller den anhörig eller jobbet. Och då är det lätt att hjärnan går igång.
Absolut.
Och liksom, så fortsätter man att fundera på det här och vrider och vänder på så inte kan släppa tankarna.
Nej, så man kan ju fundera, och vissa saker kanske vi inte kan ta bort, men vi kan prata om, okej, kan man identifiera vad som stressar en och ja, försöka ta bort det. Och ibland går kanske inte det, men då kanske man kan fundera på om man kan ha någon annan strategi också då för att faktiskt slappna av eller tänka på annat utöver de här faktorerna som vi har pratat om med liksom bra temperatur och mörkt och så vidare. Och det finns ju ganska mycket forskning faktiskt på mindfulness och meditation. Så just det här att koppla till att liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Djup andas, och då menar jag inte hyperventilera utan så här lugn och fin andning, kanske lyssna på något samtidigt. Jag själv har en mindfulness app som, jag tror inte det är meningen man ska somna till den, men för mig har det blivit en sån liksom signal att jag kan, om jag har svårt att somna, som du säger, när det snurrar, kan jag sätta på den här mindfulness appen och jag somnar inom 10 minuter. Jag vet inte om personen i den här appen har väldigt sövande röst. Men jag tänker, det gäller ju liksom att hitta någon strategi för hur kan man försöka koppla bort liksom det som stressar en.
Ja, jag har en stor tv i sovrummet, eller vi har en stor tv i sovrummet. Ja. Jag somnar garanterat efter 10-15 minuter.
Ja. Men på något sätt, något som distraherar en lite, men förhoppningsvis ändå gör att man känner sig lite lugnare. Mm.
Det är spännande där. Min svärfar sover med radion i örat hela natten i princip.
Jaha.
Och det där med att somna till en skärm, det är ju du är inte ensam om, Stefan. Samtidigt finns det ju en del rön som säger så att bort med mobilen ur sovrummet, du får inte ha skärmar och annat som stressar dig.
Ja, precis. Och det där med och precis, och det här tror jag det är så många olika delar, för det kan ju vara så att det stressar, eller framförallt att det kanske gör att man inte sover. Alltså om man tittar på en skärm liksom aktivt, som man kanske gör mer på mobilen än på en tv, då är det ju svårt att sova. Alltså av den anledningen. Sen finns det ju olika teorier kring det här med ljuset från skärmarna. Och där är det väl inte liksom supertydligt egentligen att det i sig skulle ha negativ påverkan på oss. Särskilt inte om vi får dagsljus. Så att har vi varit ute, är vi liksom nu i den ljusa årstiden och har varit ute, så verkar det här ljuset från skärmarna inte liksom störa sömnen på det sättet. Och man kan ju på vissa också ställa om det här ljuset också, så man inte får...
Det är mer det här, innehållet liksom, i skärmen kanske?
Det är mer kanske innehållet, tänker jag, och liksom själva företeelsen att man faktiskt inte sover, utan man håller på med sin skärm. Så att man kan ha olika strategier kring det, om man får ha med sig telefonen in i sovrummet till exempel, eller inte.
Om man nu tänker på alla de här yttre faktorerna som kan vara svåra att påverka, så finns det ju en del som är enklare då, som du varit inne på, Stefan. att ha mörkt och svalt och så vidare. Och den sömn man får bör man ju vara rädd om, så att säga. Och att investera i en bra miljö och en säng och förutsättningar för att kunna sova är ju bra i längden.
Absolut, och det är viktigt att man verkligen tänker efter vad man vill ha för typ av säng. Hur du vill ligga. Jag menar, ta bäddmadrass till exempel på en säng. Det finns ju två funktioner den har. Dels så ska vi bädda vårt underlakan runt den. Där vi liksom i norra Europa är vi nog ensamma om att ha en sån där produkt.
Ja, det är så alltså.
Ja. I Sydeuropa och USA till exempel, och i Fjärran Östern, där har du ju ingen bäddmadrass.
Nej, det är själva madrassen.
Det är Ikea som har kanske liksom i sitt tåg utomlands fått en hel del andra och även prova det. Men det är i norra Europa, i Norden. Och den har ju också till funktion att ge dig sista känslan i sängen. Vill ha en liten fastare bäddmadrass, en lite mjukare bäddmadrass? Ska du ligga i sängen eller på sängen? Det är också känslan. Sover du eller somnar du in på mage? Kanske du ska ha en lite fastare känsla i sängen. Det är en dålig ställning för kroppen att sova på mage. Men det är många som somnar in på mage. Men det är ingen som vaknar upp på mage. För man ändrar ställning i sömnen.
Dessvärre är en hel del som vaknar upp med kanske lite ont i ryggen eller stel i axlan eller vad sånt. Vad har de gjort för fel då?
Ja, då har man antingen köpt en för hård säng eller för mjuk säng. Eller en säng med massa zoner som är fasta och inte kanske sover rätt i de här zonerna. Det finns sängar idag med 3, 5, 7 och 9 zoner, och jag tycker att 3 och 5 zoner fungerar bra. För det är ganska stora ytor i sängen som du ska placera oftast din höft och din axel emot. Har du 7 eller 9 zoner är det väldigt svårt att hitta rätt, för då måste du kanske nästan sätta ett kryss i lakanet där du ska ha näsan.
Och inte röra dig.
Ja, det är jättekrångligt.
Vad är zoner?
Alltså, du har olika zoner. En säng 2 meter eller 2,10, och då de här zonerna då är mjukare för höften till exempel. Men runt höften så är det lite fastare för att ge återfjädring. Och så är det lite mjukare för axlarna, för man ska komma ner lite med höften, man ska komma ner lite med axlarna. Men som sagt var, när du provar sängen i butiken så vet du egentligen inte hur den fungerar för dig när du sover. För det tar upp till 2 till 4-5 veckor innan kroppen har ställt om sig för den nya sängen. Mm. Och då finns det vissa sängar och leverantörer då som jobbar med flexibla zoner. Det vill säga att man kan ändra komforten i sängen när du har den, när du har sovit i den. När som helst. Beroende om du går upp i vikt eller om du har känt att du har ställt in en fel zon, du kanske har för fast i höften eller i axeln, så kan du på olika sätt ändra. Antingen så finns det kassetter du kan flytta, eller så finns det justerar lite med motorer som gör det lite fastare, lite mjukare.
Kan man kontrollera det själv på något sätt om man känner att man vaknar med lite ryggont och liksom att hur ska jag veta?
Alltså min uppfattning är att du måste prova det fram. Du måste ge kroppen en chans att känna efter. Om du byter en zon till lite fastare, lite mjukare, så måste du sova en 2-3 veckor innan du kan känna en skillnad. Sen finns det vissa som jobbar med tryckplattor och så vidare, som du kan se.
Hur man liksom fördelar då sin vikt och så. Mm-hmm.
Ja. Men det är ju när du liksom ligger i en fast stilla position och i vaken. Och jag tror personligen, jag tror inte så mycket på det, utan man måste tyvärr sova i sängen ett antal veckor för att riktigt veta om den passar eller inte.
Men får man byta annars då, om den inte funkar? Eller?
Vissa leverantörer har den möjligheten, men då får man oftast bekosta returer och sånt själv. Men därför tycker jag det är bäst att hitta då möjligheten att göra det här efter köpet. Det vill säga byta när du har sängen hemma.
Man sover inte ensam, hur ensam man än är. Man har ju några 100 000 eller miljoner kompisar med sig i sängen där.
Upp till 2 miljoner var någon allergiläkare som sa till mig.
Det är sånt här vill man ju kanske inte ens höra, tänker jag. Nej,
men nu ska Stefan avslöja allt obehagligt som finns i sängen.
Ja. Du, Andreas, som bäddar din säng så otroligt väl varje morgon.
Ja.
Och stänger inne värme och fukt, har säkert 2 miljoner spindeldjur i din säng.
Men jag som är ganska dålig på att bädda sängen då.
Ja, du bäddar. Du har ju fortfarande täcket på, antar jag.
Ja, lite så slarvigt. Mm. Ja.
Mm. Men det är alltså i viss form, då sitter ju ögonfransar, ögonbryn och de här 8-bensdjuren.
Kvalster.
Kvalster, ja. Mm. Huskvalster. Husdammskvalster.
Och från hunden kanske också.
Ja, det är en annan typ av kvalster.
Får din hund vara i sängen?
Vi fotändan lite grann på min frus sida.
Ja, precis. Så där kan det finnas annat också. Vi fotändan på andra sidan.
Ja. Mm.
Men jag tycker alltså kvalster, det är för många, det är ju den vanligaste allergiproblemet tror jag, med kvalster. Och det är ju inte kvalsterna själva som bär allergenerna, det är ju dess avföring.
Ännu trevligare.
Ännu trevligare. Och man ska försöka ha så svalt i sängen och så, alltså, ofuktigt. Inte ha så mycket fukt i sängen. Så att när man har sovit klart så tycker jag inte att man ska bädda sängen. Men man ska vika ner lakanet till fotänden. Och så ska man vädra. Och så låta det vara nedbäddat hela dagen.
För någonstans var det dit jag ville komma. Att även det där kan ju påverka möjligheten att sova bra. Om man så att säga, öppnar en igenstängd säng som egentligen är lite halvfuktig.
Ja, jag menar, varm och fuktig säng är inte så mysigt att krypa ner i.
Nej, precis. Eller. Så man ser till att den,
men den ska ju, det är torkar. Som, jag menar, duntäcken ska ju luftas. Och dunet behöver ju, det är inte åt sig fukt, så den behöver ju också luftas.
Jag såg något reportage på Nyhetsmorgon om det där, just det, om hur en god sänghygien egentligen ser ut. Och hon som berättade om det här var inne på samma spår som du, att man inte ska bädda sängen, men hur ofta man ska vädra och sånt där. Jag tror att vi är ganska många som inte riktigt lever upp till den standarden.
Mm. Ja, det tror jag också.
Det finns en kultur av att man ska göra tvärtom.
Mm. Men faktiskt, jag har hållit på med sängen som jag på 90-talet. Och de senaste 10-15 åren så har faktiskt försäljning utav överkast minskat väldigt mycket. Det har ju också till följd att det kommer väldigt fina lakansätt och mönster idag.
Just det. Men det kanske är ganska bra då att man inte liksom kapslar in allt ännu mer.
Ja, men det
jag
håller
då.
Med dig. Bädda, köp ett snyggt lakansätt och så bädda ner täcket i fotvändan. Snyggt.
Känns bra ändå.
Ja. Slipper man spindlarna i sängen. Eller du har spindlar i sängen, men du slipper många av dem.
Ja. Mm.
Vi var inne på det här lite kort initialt om träning och sömn och sömn och träning och hur det påverkar oss. Då pratade vi mer om solljus och förmiddagsljus och så vidare. Men just det här med att träna sig trött, vilken påverkan har det på sömnen?
Ja, men en positiv påverkan. Och där ska man väl kanske, så gott det går, vissa kan ju känna att det är svårt att sova om man har tränat för hårt för sent på dagen. Så att ska man träna hårt så kanske försöka göra det lite tidigare så att man har några timmar till sänggående. Eller varför inte kombinera då att faktiskt få dagsljuset och träna samtidigt. Men det är inte så konstigt då att man kanske får svårare att somna om man tränar hårt sent på kvällen, just för att det är ju en form av, som vi var inne på förut, en stressreaktion. Det är massa stresshormoner som flödar runt i kroppen, kroppstemperaturen blir lite högre, det är liksom förbränning på gång, så att det kan ta lite tid att liksom varva ner från det. Så att i den aspekten kan det vara lite svårare att somna, men i övrigt så är ju liksom träningen bra för att liksom främja dygnsrytmen och att vi blir trötta på kvällen. Och tränar vi utomhus, då får vi också mycket liksom intryck runt omkring som gör att vi blir liksom lite trötta i hjärnan också. Att vi får mycket saker att processa som vi kan liksom få vila ifrån då och hantera på natten. Så att det är väldigt positivt för sömnen och för dygnsrytmen att vara fysiskt aktiv.
En del hårdsatsande elitidrottare, de tar ju med glädje en tupplur mitt på dagen.
Mm.
Och det behöver de säkert för att kunna tillgodogöra sig sin träning och orka med sitt eftermiddagspass och så vidare.
Mm.
Vi vanliga människor, så att säga, ska vi ställa oss till tuppluren?
Ja, den kan ju kanske vara svår rent så här logistiskt att få in under dagen när man jobbar. Men alltså det är absolut inget måste med en tupplur, så kan man väl säga. Det är helt naturligt att man liksom blir lite tröttare under vissa liksom tider på dagen. Kan man och vill man ta en tupplur så kan man ju självklart göra det, men då ska den inte vara för lång, utan då ska det gärna vara den här, säg, någon kvart eller någonting, så man inte liksom hamnar i djupsömnen på dagen, utan den liksom största delen av sömnen ska vara på natten. Och då ska vi liksom få vår djupsömn. Men har man en stor då, liksom total belastning, som om man tränar mycket eller gör någonting annat som är väldigt krävande, så kan det absolut vara liksom bra med en tupplur. Men inte på bekostnad av nattsömnen.
Jag hörde någon som berättade, som har forskat i det här för många år sedan, att en sömncykel under natten är ungefär 1,5 timme, 90 minuter.
Mm.
Och på dagen, om man skulle ta en tupplur till exempel, ja, så är den 45 minuter.
Att den är lite kortare,
ja,
då?
Ja, på grund av ljuset har en påverkan. Mm. Och ska man ta en liten tupplur, så sa de, ta inte kortare då än 1,5 timme.
Nej.
Och inte längre än 45 minuter.
Nej. För då, ja, men det där då kommer växlar det fel. Lite. Ja, precis. Mm. Ja. Nej, så man ska inte sova för länge om man sover på dagen. Men det kan ju, och det kan man ha med säkert märkt liksom, själv, om man somnar på dagen och råkar sova liksom en timme, en och en halv timme, kan man vara som en klubbad säl liksom, när man vaknar också. Då har man ju nog kommit ner i den här djupsömnen och så rycks man upp. Liksom, så att, Men visst, som återhämtning om man har en väldigt stor belastning, så kan det ju vara nödvändigt till och med liksom, att få lite extra vila.
Jag fick aldrig uppleva det själv, men det berättades om min farfar att han alltid tog en tupplur på dagen. Satte han sig i fåtöljen med sin nyckelknippa i handen. Och så vaknade han när nyckelknippan ramlade i golvet.
Ja, precis. När han då slappnade av helt, eller hur? Ja, det kan ju vara precis, kanske ett ganska bra mått. Numera vaknar man då när telefonen ramlar i golvet, kanske, som man håller i.
Ja.
Jo, det var ju väldigt vanligt förr att man tog tupplurar. Jag menar, titta, min morfar, han var bonde.
Ja, precis.
Uppe tidigt och mjölkade, tog hand om djuren.
Ja.
Kom hem och så käkade han lunchen och så la han sen.
Och då behövde han kanske få sova. Alltså man tänker, om man sover väldigt lite på, eller väldigt lite, men sover lite för lite på natten, då kan det också vara ett sätt att faktiskt få lite mer sömn. Om man inte har något val, liksom, vilket man kanske inte har då man var bonde. Och vi pratade ju lite om, kanske inte riktigt om immunförsvaret, men lite, vi pratade lite bakterier och annat här förut, eller äckliga spindeldjur. Och just sömnen är ju väldigt bra för att liksom boosta vårt immunförsvar också. Så att det är ju bra att sova för att ha ett, liksom ett pikt och alert immunförsvar som är redo att liksom fighta bakterier och virus som vi kan utsättas för. Så att det är bra att sova av den anledningen också.
Hur är det för skiftarbetare?
Ja, det är ju lite svårare, absolut. Nu kan jag inte liksom alla studier på det, men det är ju helt klart ett problem att under lång tid så är det en riskfaktor att sova väldigt liksom upppackad eller avbrutet och inte sova på natten när man egentligen bör sova. Så att man brukar inte rekommendera att man ska liksom jobba på det sättet hela livet. Men, och vissa kanske klarar det bättre än andra också.
I tv-programmet Sverige springer, där du pratar om sömn, Jessica, så beskriver du positiva spiraler och negativa dito när det gäller sömn, träning, kost. Kan du dra det en gång till?
Ja, det ska jag väl kunna göra. Ja, jo, men då precis, för då pratar vi om det här just att liksom träning är bra för sömnen och sömnen är bra för träningen. Att man tänker att på det sättet så är det ju liksom positivt för dygnsrytmen. Alltså om man tränar så att man blir liksom trött, så kommer man bli trött på kvällen och man kommer gå och lägga sig. Och så vaknar man lite mer utvilad och så liksom vill man börja om. Och det här blir liksom en positiv spiral i sig. Man kanske också väljer att liksom äta bättre för att man både orkar och för att man känner sig liksom piggare och alertare. Så att de föder ju liksom varandra på det sättet. Men även då tvärtom, att man kan hamna i den här negativa spiralen. Det har vi nog alla känt när man under en period kanske sover sämre av olika anledningar. Det kan ju vara att man har det mycket på jobbet eller det, och det första man prioriterar bort i träningen, fast man kanske egentligen vet att det är den man borde hålla fast vid. Men så tar man bort den, så kanske man har då andra stressfaktorer som gör att man sover sämre, sover mindre. Då blir man tröttare och sen så väljer man bort ännu mer träning. Man kanske då också äter sämre. Det finns ju också studier som visar att man liksom, av sömnbrist i sig så tar man lite sämre val. Vi blir sugna på liksom det som är fett och sött och alltså kanske äter lite mer onyttigt. Och så ja, kommer man liksom in i det här negativa mönstret istället.
Då är det bra med en löprunda när du kommer hem efter jobbet, för då rensar du huvudet och kanske inte har
precis
så mycket att fundera på när du, liksom, när du går och lägger dig.
Nej, så att den ska man verkligen försöka hålla kvar vid, oavsett om man då springer eller vad man gör för träning, att man absolut inte ska prioritera bort det trots att det känns som att det inte finns tid. Och där som sagt, vi har nog alla känt det, men samtidigt så vet vi att det är så mycket bättre om man kan liksom hålla fast vid den rutinen. Och då kommer man bli mer effektiv och du kommer inte förlora på det, men då kommer bara vinna på det.
Vi köper det då.
Mm. Eller hur? Så fortsätt att träna och sov bra.
Ut och träna, välj rätt mat, bli friskare, sov bättre, orka träna ännu mer.
Välj rätt säng.
Det också. Med rätt flexibla komfortzoner.
Ja.
Härligt. Tack snälla Jessica och Stefan för att ni delar med er om allt om sömn som ni kan så bra.
Tack för att vi fick vara med.
Ja. Tack.
Underbart. Sverige springer. Podden sätter punkt för den här gången, så hörs vi snart. Ha det bra. Hej.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.